Nu missade lyssnarna vårt försnack om allsvenskan damfotboll.
Ja, det blev nästan lite känslor i inblandade.
Ja, men jag tror kanske det var bra att de missade det också, för det kan ju verkligen bli känslor när det gäller det här med starka supportersporter.
Ja, jag tycker det är så himla överdrivet. Alltså jag tänker ändå så här, alltså supportrar, ibland undrar jag lite som att de behöver vara lite mera så här, hallå, vad är viktigt i livet? Okej, förlåt, jag ska inte vara så hård.
Men det verkar skönt för dem som känner att så här, det här är min religion. Det är ju som religion. Alltså att det är så här en trygghet, det här är mitt liv liksom.
Ja, och sen allting som finns utanför, det spelar ingen roll ungefär. Eller man får bete sig lite. Ja, skitsamma. Ja, det var ett härligt försnack i alla fall. Det handlade ju väldigt mycket om Djurgården versus Hammarby och Hedvig Lindahls härliga, tycker jag, inspel i damallsvenskan. Med hennes autografskrivande och grejer som då inte klubben tyckte om.
Nej, det där blir ju jättekänsligt för supportrar.
Ja, det är bra. Men så är det. Men jag tyckte det var bra. Mina barn var väldigt glada över att få både autograf och bilder med både Hedvig och en annan Djurgårdsspelare också. Det är inte det vi ska prata om idag. De känslorna lämnar vi utanför. Vi var ju dock rörande överens. Det var inte så att vi hade lite speciellt mycket olika åsikter.
Nej.
Nej. Ja, men du, fasen, vad ska vi snacka om idag då, tänkte vi?
Ja, men vi kan väl prata lite om livet. Och sen kan vi prata lite om... Vi ska faktiskt prata om en fråga som vi fick två frågor på vårt Instagram gällande... rörlighet och knäböj.
Ja. Men först tänker jag att vi ska prata lite om vilket jag tänkte när jag ställde frågan. Det var inte så lätt för dig att veta. Det var ju livet lite. Du skickade ju liksom till mig här innan vi skulle podda. Nu ska jag läsa upp det här. Det var väldigt roligt.
Det var autokorrekt.
Ja, men det var ändå kul. Jag blev ju så här superpepp här och pratade. Så jag är redo. Jag är lite uppvaktad. Men jag kan ju berätta det. Haha. Så ja, och då svarade jag ju så här, cool, jag ringer strax, uppvaktad låter spännande. Sen visade det sig att du var uppvarvad, så det var bara autokorrekt där på din text.
Ja, men, alltså om man vill skicka uppvaktning så är mitt telefonnummer.
Precis, så vill man uppvakta Klara så blir hon ändå glad. Nej, men så det var inte roligare än uppvarvad. Och då berätta, vad... Vad har du gjort för klassisk misstag så här efter sommaren när jobbet börjar?
Ja, då ska jag säga plus och minus då. Jag har gjort det här klassiska, jag har inte gjort det klassiska, men jag har inte gjort kan man säga. Den här veckan så har det varit så att många av de kunder och projekt som jag har är tillbaka. Många började jobba förra veckan eller veckan innan det, men... I början så är det ju ofta så att man kanske kommer igång och sitter och förbereder saker och så här. Den här veckan var det liksom action kan man säga. Så att jag har producerat och spelat in 4 poddavsnitt. Jag har gjort 2 stycken förintervjuer för 2 poddavsnitt. Och jag har haft möten kring det här med de olika uppdragen jag har. Jag har skrivit texter. Och sen så har jag också ett löpande uppdrag som är på ganska mycket tid. Jag har också redigerat film. Det har varit så här extremt inbokat. Och grejen är att jag också varit så superpeppad för jag har skaffat ett kontor. För jag är så trött på att jobba hemma. Jag tror att många förstår hur jag menar. Behöver inte gå in på anledningar. Men jobba hemma har jag gjort en del senaste året. Och sen så har jag längtat så himla mycket. Det pratade vi om också för något avsnitt sen, om det här med rutiner. Jag har längtat så mycket efter det. Så jag har gått upp och varit på gymmet 6:30. Men en dag var jag jättetrött efter jobbet. Och då gick jag ändå ut och joggade. För att jag kände att jag behövde det för min återhämtning. Jag har gått och lagt mig tidigt på kvällarna. Det har jag faktiskt gjort.
Mm, det är bra.
Och sen har jag haft matlåda varje dag. Så det har ju varit så här preparation. Men misstaget som jag har gjort på min minuslista är att i min kalender så har jag lagt in alla liksom möten, inspelningar, intervjuer. Men jag har inte lagt in någon tid för att göra klart jobbet. Jag har klippt 3 poddar också för övrigt den här veckan. På min lilla lista. Och dygnet, säger ju vi alltid alla, har ju bara ett visst antal timmar. Men en sak som jag har bestämt den här hösten, Johanna, det är att friskvård går före jobb.
Det är bra. Det är ändå lite det vi på något sätt liksom försöker att trycka ut till mänskligheten. Att friskvård är viktigt och att det är viktigt att må bra. Det är viktigt att ha balans.
Ja, men det är ju, friskvården gör ju att jag går ner i varv efteråt. Jag får positiva hormoner i kroppen. Jag blir piggare. Jag sover bättre och jag blir gladare. Och jag har kört 2 träningspass och 1 joggpass den här veckan. Men redan idag är det torsdag, så misslyckades jag med, det blev inte att jag kom iväg på någon träning, för jag blev tvungen att prioritera jobb. Och då måste jag ändå säga så här, ja men då har jag ju ändå haft en jättebra vecka om man tänker friskvårdsmässigt. Igår tog jag paus från jobb av precis den här anledningen, att friskvård före jobb, och gick en ganska lång promenad med Anna Åberg, brandmans Anna, och badade. Och det var jätteskönt, och sen så jobbade jag när jag kom hem igen, och det är lite så jag tänker att jag måste göra. Men jag blev lite så här, gud, nästa vecka är mycket lugnare, och det är just för att det är mycket som kom igång den här veckan, mycket som skulle göras, och nästa vecka kommer jag liksom kunna sitta och göra klart de sakerna som jag skulle göra. Men jag blev också lite så här, varför blir det så här? Och sen så tänkte jag berätta att jag lyssnade på Kropp och Själ i Sveriges Radio förra helgen, hade ett avsnitt om prokrastination.
Mm-hmm.
Är det någonting som du känner igen dig i, Johanna?
Det vet jag inte riktigt om jag gör det.
Alltså att man skjuter upp att göra saker. Och prokrastination är ju den känslan du upplever när du skjuter upp och göra saker. Ja, och det var inga så här jättenyheter för mig att lyssna på avsnittet. Det var ganska kul, för att det var liksom en då som var prokrastineraren. Och han var en snubbe i Göteborg, en forskare som liksom planerar sitt liv med jättemycket så här, olika inplanerade grejer i kalendern, men inget blev gjort, så att grejerna sköts hela tiden framåt. Och sen så var det 2 forskare då, som den ena som berättade så här, vad händer i hjärnan när man gör så, och den andra som liksom pratade om hur man kan coacha bort det. Och det som precis då, nu har det inte varit någon prokrastination för mig den här veckan, för den här veckan har varit så här, det är inte som att jag har kunnat sitta och scrolla på telefonen den här veckan, det har varit pang, pang, pang jobb. Men det som coachen sa var att det du ska boka in i din kalender är inte deadlines, utan du ska boka in arbetsblocken när du ska göra uppgiften. Och det är ju det jag inte har gjort den här veckan. Alltså, och jag är nog ganska bra på det, att jag kan skriva in, just det, jag har också lämnat in 8 sidor text den här veckan till min skrivkurs som jag går. Och det är typiskt, den texten skulle in senast 23:59 i förrgår. Och jag hade redan skrivit texten, så jag skulle bara sammanföra liksom mitt dokument. Det måste döpas på ett visst sätt och sådär. Men jag skickade in det 22:00 på tisdagen, fast jag vet att det är 10 dagar att jag ska skicka in det. Och det är för att jag hade det i min kalender. Alltså deadline. Och det är ju det där är faktiskt ett jättebra tips ju. Och precis som vi brukar säga om träning ju. Boka in den i kalendern, inte så här träna torsdag. För då blir det, då är det väldigt lätt att det inte blir gjort. Och det som jag inte hade gjort den här veckan var då att boka in arbetsblock för det som jag behövde jobba mellan när jag hade alla de här bokningarna.
För det blir, ja, jag vet, du pratar så fort och så snabbt och utan paus. Jag hade inte ens en chans att komma in. Nej, jag skojar. Nej, men jag fattar. Alltså, grejen är att just det som du säger, att så här, du har bara mötena, men varje möte ger ju action. Du måste skriva något. Mm. Du kanske ska så här, sammanfatta, skicka iväg någon fråga eller bara sammanfatta något och skicka till någon. Alltså, det är så många saker som tillkommer av möten, och det ger ju mer jobb. Så att jag förstår verkligen vad du menar. Och jag tror att jag kan väl säga att när det gäller att skjuta upp saker, så tror jag generellt att när man har mycket att göra, så är man kanske bättre på att bara så här checka av utan att reflektera. Men när man har så här, när man har lite tid och man egentligen kan göra det, det är då tycker jag att det är svårare att att hålla det. För då blir det lite så här, ja men det där kan jag göra imorgon. Så jag måste inte göra det idag. Och så vidare. Men så att på sätt och vis är det så här, den här, det är ju den här ständiga balansen. Att ha en fart i sitt görande. Utan att det liksom blir på gränsen till för mycket. Sen är det ju att... Det du berättar är ju också så här, det är ju inget konstigt att det är så en uppstartsvecka. Men däremot så vet du att redan nästa vecka kommer det vara lugnare. Och då kan du också få in ännu mer återhämtning och kanske det där passet och så här. Sen har du ju som sagt tränat och gjort friskvård och sånt också. Så det är inte så att du bara står och glor in i en vägg och är så här panikslagen. Men jag tror ändå att så här, det som är viktigt är ju att man också lägger in de där, som du säger...
Arbetsblocken,
alltså har jag haft ett möte, även om jag kanske inte kan ha arbetsblocket direkt efter mötet, så ser man till att den dagen finns det ett arbetsblock där jag ändå kan jobba med de här olika delarna. Och liksom, ja men just det här att stryka sig själv i kalendern om man har gemensam kalender på arbete till exempel, att här, verkligen se till att man får sin tid att arbeta med olika saker. Det är ju väldigt viktigt för att inte bara hamna i en hög där det växer vad man ska göra.
Nej, och det är en sak som en av de här forskarna sa i radioprogrammet som är väldigt sant. Jag har bara inte formulerat det för mig själv förut. Det är att när du bara skriver in deadlines i kalendern istället för arbetsblock. Då lever du konstant med att du vet att du måste göra något. Medan om du skriver in arbetsblock, skriv text A. Då kan du släppa det emellan. Mm. För att du vet att du kommer göra det då.
Mm.
Och det är ju också väldigt sant. Och jag tänker att det finns många människor som går runt och har saker de ska göra som skvalpar. Som de har framför sig. Så att deadlines är inte helt optimalt för... för det går ju mycket energi åt hjärna och kropp när man prokrastinerar.
Ja, verkligen. Jag blev också nog pepp att så här, just det här att skriva in. Och jag har varit, när jag började plugga, då hade jag ju för sig mest studier. Och sen nu gör jag ju lite allt möjligt. Nu både pluggar och jobbar jag och så vickar jag lite och sådär. Men att just att jag ska bli bättre på också att skriva så här. Men när jag gör saker, att så här, nu ska jag ha till exempel 2 timmars skola. Då ska jag typ läsa den här texten och skriva... 2 sidor PM typ. Att man är så här, noga med att vad det är som ska ske istället för att bara, för jag har nog varit ganska duktig på att skriva in så här, nu har jag det här, nu jobbar jag med det här, alltså nu jobbar jag, nu pluggar jag. Men just att man skriver in lite vad som ska ske också, för så där är det ju med skolan, som precis som du berättade med texterna, att så här, man vet att den där tentan eller vad det nu är, PM:et ska in den där tiden, så man kan ju skjuta på det ända tills man sitter där sista dagen och bara, ja just det, nu måste jag göra det liksom, istället för bara ha gjort det och sen.
Ja men en sak som den här forskaren också sa som är också kopplar an till det här med träning och som vi ofta pratar om, det var att han sa att om man är en sån som ofta att man planerar sitt liv efter deadlines, så är det också lite som när man inte vet, alltså man har inte en, vad ska man säga, förklaring för sig själv eller en överenskommelse om sig själv vad det är som ska hända när man uppnår sitt mål, det vill säga att man klarar 100 kilo i knäböj. Det tjatar ju du alltid om, är det liksom, vad är det du ska känna då, vad är det som ska hända då? Därför att han sa att då lever du ju alltid med den här känslan av att du måste göra saker istället för att leva med känslan av att om du bara gör det imorgon mellan 8 och 10 så vet du att du kommer få en positiv känsla. Och det är den känslan som man måste koppla till sina aktiviteter. Istället för att många lever med att man hela tiden har känslan till att man inte gör aktiviteterna. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag fattar.
Jag antar att det är precis som med det här med vi pratar om att skapa hellre rutiner än att vänta på liksom, motivation. Därför att rutinerna i sig skapar en positiv känsla. Och så är det väl att om jag har en vecka nästa vecka där jag har arbetsblock som jag vet att jag ska checka av, så skapar det en positiv känsla kring hela schemat. Liksom.
Verkligen. Ja, gud, spännande. Jag ska lyssna på det avsnittet faktiskt.
Ja, nu har jag ju spoilat det ganska mycket.
Men
som sagt, det är väldigt kul med han. Han är ju väldigt öppen om sin prokrastination, den här snubben i Göteborg. Och han har liksom så här, han har jättemånga olika kalendrar där han har då alla sina olika deadlines. Men inget blir gjort. Så det skjuts hela tiden framåt. Och sen lever han med liksom en bild av sig själv att han är så. Och det måste ju vara jättefrustrerande.
Ja, och också så här, det kan jag känna att när man är i en sån, liksom, när man har så... Jag tänker också att det kan ske när man är väldigt stressad, för då lägger man ju bara in, som du säger också nu, som du har det nu, det skulle inte gå att göra så i slutändan heller. Men vad heter det, att det också gör, då gör det också att man blir, känner att man har så mycket hela tiden. För det är ju en sån sak som när man är stressad, att oftast när man sätter sig ner och bara, okej, nu benar vi ut det här. Vad är det som du faktiskt ska göra här? Ja, men okej, det är egentligen bara att skriva den här texten på en halv sida. Okej, men vad bra, då sätter vi en halvtimme, för det kommer du göra på 10 minuter. Då sätter vi en halvtimme till det arbetet här nu, typ. Alltså, just det här att konkretisera egentligen då deadlinesen är det man gör ju att man också kanske känner sig lugnare, för att man vet att det finns tid. Och jag menar, sitter man då och gör en sån grej och inser att så här, vänta, det finns ju inte tid för alla de här sakerna, jag kan inte lägga in alla de här blocken, då är det ju uppenbart så att man kanske måste ta tag i det, att man har för mycket att göra, för då räcker inte tiden till. Men det är ju ett jättebra sätt att lugna ner sig lite, eller att få i alla fall klarhet i det.
Ja, fan. Tack och förlåt. Jag ber om ursäkt.
Nej, det är härligt.
Hej.
Kul att man är aldrig sin bästa coach själv så.
Nej, verkligen inte. Och det går ju heller inte att skapa många förändringar på en gång. Nej. Så jag måste ändå vara nöjd över den här veckan hittills.
Det tycker jag. Det får du vara. Applåd ändå. Mer applåder och mindre burup. Det blir bra.
Som vi sa i början, vi fick ju några frågor när vi skrev på Instagram om att vi kommer podda regelbundet igen. Och då var det några frågor om hur man ska göra om man känner sig stel och i sina knäböj, hur man kommer ner djupare i en knäböj. Och om det här med rörlighet och stretching innan man börjar träna styrketräning, hur man ska tänka kring det. Och vi har ju åsikter om det här. Och de åsikterna bygger ju mycket på skulle säga, vår erfarenhet av att ha hjälpt väldigt många med sina knäböj genom åren. Och sen så finns det, om man tittar på forskning när det gäller rörlighet och stretching, så finns det forskning åt båda håll, skulle jag säga. Det finns, och det blir alltid så här, hjälper det? Och det beror ju lite på vad själva syftet är. Men det som jag tänker att jag vill börja med att säga är att, för jag tror att det har blivit lite bättre med det, men jag tror fortfarande att det finns många som jobbar efter det ute på gymmen. Och det är ju det här med att för några år sedan så sa många att så här, om du inte kommer ner i en djup knäböj så måste du backa bandet. Alltså det sa ju våra lärare när vi utbildade oss till personliga tränare. Nu är det 8 år sedan, Johanna, det är för övrigt lite galet. Då sa ju de att liksom, då ska du ta bort med skivstången, sa de. Och liksom, det var mycket så här fokus på att man skulle hålla på med en pinne.
Fotledsrörlighet.
Sitta på huk varje dag skulle man göra. Sitta på huk, vad var det, 30 minuter varje dag eller någonting och sådana saker. Och det har ju du och jag helt gått ifrån, eller hur? Rekommenderar du det till någon av dina kunder?
Nej, och det är så himla spännande det där. Och sen går det ju såklart också, så här, det har ju varit väldigt periodvis där det har varit väldigt trendigt med alla de här ödle människotränarna, träningen. Alltså det här att man ska liksom vara så här någonting med liksom i sig själv, och man ska kunna, det ska vara naturligt att sitta på huk och äta lunch typ och så här, för så gjorde man förr. Alltså det är ju någonstans därifrån som den trenden kommer in i träningen, att så här, det är ju väldigt speciell filosofi. Och man ska inte ha vikt och allting kommer så här. Så att,
det är lite det där att det är naturligt. Ja. Och det är ju, alltså det, jag blir ju alltid så här, så fort någon säger att något är naturligt, då blir jag så här, då tänker jag, vadå, är du liksom, är du emot samkönade äktenskap också eller? Alltså det blir lite det här tänket att så här, vad är naturligt egentligen? För att naturligt, och att det var bättre förr i mina värsta. Alltså det som är naturligt nu är väl att vi förhåller oss till den kontext som vi lever i nu. Och som du och jag ofta brukar skämta om, att liksom, biceps curl är ju en funktionell övning för den som vill kunna göra pull-ups till exempel.
Ja, men jag tycker också att det blir så överdrivet när man ska dra allting till sin spets. Alltså jag kanske inte har haft samma djupa tankar som dig, men jag menar mest bara att naturligt idag är ju kanske att vi sitter på en stol när vi äter mat. För våra kroppar förändras och vi har ju anpassat oss utifrån vår levnadsstandard och stil, eller vad man säger. Sen är det klart att, så här, att vi rör på oss, det har inte med det att göra. Men så nej, för att komma till svaret, så jag rekommenderar inte mina kunder att sitta på huk egentligen överhuvudtaget. Utan jag säger till mina kunder att träna knäböj.
Skräll.
Ja, och inte sitta och trycka på någon fotled och så här. Sen är det klart att så här, vissa vill gärna göra det. Men väldigt få människor har en sån typ av inskränkning.
Ja, det kan ju finnas, ett fåtal exempel. Ja. Jag tror vi har haft en på alla år på våra workshops som har det här ben mot ben i fotleden.
Och då så är det klart att då kommer det inte hjälpa vad man än gör. Men
nej, alltså, då får man ju förhålla sig till det.
Ja, men det är det jag menar. Och det är liksom, så någonstans så måste vi så här, vi går inte runt och är liksom helt förstörda i våra kroppar och inte kan röra oss. Sen är det så här, nej, alla kommer inte kunna gå ner djupt i en knäböj. Och när vi liksom har den typen av dialog med våra kunder, för många kan ju vara så här, men jag kan inte komma ner och så här. Och då kan man ju fråga så här, hur mycket har du knäböjt och vad gör och så vidare. Många gånger så finns det ju så här, testa och knäböj mer. Men det som vi hamnar i oftast är ju så här, om du inte ska tävla, ett, du behöver inte ha ett specifikt djup i din knäböj. Det är ju sanningen. Det finns ju ingen som kommer bry sig hur djupt du böjer så länge du inte ska tävla och måste ha ett godkänt tävlingsdjup. Det är så är det ju. Sen kan det vara så här, men jag vill böja till exempel djupare för jag tycker det är skönt, eller jag vill göra något, jag vill komma ner djupare. Då kan man ju jobba på många sätt för att liksom komma ner djupare, så kan man ta skivstång och göra tyngre. Om man vill, när man vill gå och göra grundare. Man kan sitta liksom och göra lite knäböj med kettlebells. För då har du vikten fram. Så jag skulle snarare säga att det handlar ju om en vikt på ryggen. Eller vikt fram som gör att, du kan, att din tyngdpunkt förändras. Som gör...
Ja, och sen åt andra hållet kan det vara så att mitt mål. Varför jag gör knäböj är för att jag vill få större lår, stora muskler. Och det kan man ju ändå säga att forskningen har visat de senaste åren att om du kan göra, så är det i alla övningar. Ju större rörelseomfång du kan ha i en övning, det vill säga även i liksom stående press, att istället för att ta ner stången bara till hakan, att du tar ner den hela vägen till bröstet upp igen, så kommer du få en större muskelutveckling. Så av det syftet kan det ju vara eftersträvansvärt att, om man tycker att det är kul och man vill lägga tid på det, att kunna göra djupare knäböj.
Ja, och då kan man ju lägga upp det på olika sätt så att man kan ska, men det är ju fortfarande inte så att jag säger till mina kunder att de då ska sitta på huk. För det i sig kommer förmodligen inte ge dem som speciellt mycket djupare knäböj.
Det kommer inte göra dem bättre på knäböj heller. Och jag vet att vi har pratat om det också i tidigare poddavsnitt, att om man tittar biomekaniskt på, och även liksom det här med tyngdpunkt och massa när man ser en knäböj. Om du tar en knäböj med pinne versus en knäböj med skivstång, så är det så att om du lägger en skivstång, om jag väger 60 kilo och så tar jag en skivstång på ryggen som väger 40 kilo, då är min total, då räknas, det är ingen liksom naturvetenskaplig gud som kan skilja på skivstången och mig då. Utan då blir min totala massa 100 kilo. Men det som också händer då är att eftersom att jag förflyttar en tyngd på min rygg. Precis som när man är gravid så får man en tyngd framåt. Så får jag en tyngd bakåt. Och då kommer min tyngdpunkt, alltså centrum av min massa, att förflyttas. Vilket för många gör att de får en bättre teknik i sina knäböj. Och en mer upprätt position. Som också ofta leder till att man kan komma ner lite djupare i knäböjen. Och därav blir det ju lite fel att säga att någon ska göra knäböj med en pinne. För att det är inte samma sak och du förflyttar inte din tyngdpunkt på det sättet då. Så att skivstången på ryggen med vikt kan faktiskt hjälpa dig med din rörlighet i att du just får en bättre tyngdpunkt.
Det är också
en förflyttad tyngdpunkt.
Ja, det är också så roligt för jag vet att det har varit så himla många. Det här går ju så hela tiden men... Jag vet inte om det var på utbildningen eller om det var någon annan som man bara sa, just man skulle ha så här pinne över huvudet och så ska du typ så här sitta med knäna emot en vägg typ och inte så här. Ja. Alltså det är så mycket knäppa grejer. Alltså jag förstår verkligen att man tycker att träning är helt knäppt för att det finns ju så många människor som har åsikter om hur man ska göra och det ska vara så och det ska vara si och man ska ha pinne och man ska inte ha pinne och allting. Men alltså det är ju helt knäppt. Alltså egentligen men så här, det är ju jättesvårt att göra knäböj med en pinne. Alltså på riktigt jättesvårt.
Ja, och särskilt ryckböj, alltså ja. Overhead squat med en pinne också.
För det som händer då för de flesta människorna är att man får en sån brutal jävla svank som man håller på att bryta av ryggen.
Ja, för att man inte vill ramla framåt eftersom tyngdpunkten blir ganska långt fram. Det är det som man kan märka i en knäböj, att om man hamnar lite på tå så faller man framåt. Och att till exempel flytta ner skivstången, ha mer av en low bar, hjälper väldigt många att komma mer upprest. Sen så tänker jag också att, som du säger, träna mer knäböj. Just att om man känner att ens knäböj kanske är då på gränsen, man skulle vilja komma lite djupare och sådär. Ju starkare du blir i dina knäböj så kommer du också få en större liksom stretch-shortening-effekt. Alltså när musklerna dras ut. Du kommer komma lite djupare och djupare. Men allt det här blir ju hela tiden så här, vad är mitt syfte som du sa? Alltså om man är så stel att man inte kan resa sig upp, sätta sig ner på golvet till exempel i sin vardag. Då kanske jag skulle börja tänka på så här, hur vill jag leva när jag är 60 liksom? Och så kanske jag skulle öva mer på att sätta mig på golvet och ställa mig upp. Även om jag kunde knäböja 150 kilo. Förstår du vad jag menar?
Ja, och det är ju ett val hur man vill ha det i sitt liv liksom.
Ja, precis. Men en annan sån grej som vi ofta rekommenderar då istället för pinne. Det är ju att ta på sig ett par lyftarskor.
Alltså jag menar nu, istället för att ha pinne?
Ja, men istället för att hålla på med rörlighet eller stå, till exempel då stå och trycka med fotleden, att göra den. För att risken är ju också att gör man fotledsrörlighet så tar man också tid bort ifrån den totala mängden man knäböjer. Men ett par lyftarskor gör ju att du får en ökad, knäna kommer ofta fram lite längre före tårna och du kan komma ner djupare. Och det är ju så här, också så här de här, jag vet inte ens om det här existerar längre, för jag befinner mig aldrig i en sån värld med folk som bara, nej men det är ju som att sätta liksom bandage på ett bruten arm och gå och träna och sätta på sig lyftarskor. Nej, men alltså om mitt mål är att få en bättre knäböj och jag får det med skor, så är väl det toppen. Alltså de flesta som vi tränar med och hänger med använder ju lyftarskor också för att det är skönt.
Ja, och egentligen lyftarskon, alltså den skapar ju såklart den har ju en liten klack, så absolut. Men det är ju sällan så att vi säger till en person som är helt förstörd i rörlighet, alltså som inte klarar av att röra sig, att sätta på en lyftarsko, utan det handlar ju om så små marginaler.
Däremot, vi träffar ju aldrig någon som inte kan röra sig
men heller. Däremot så det som jag tycker ändå som du är inne på, som är med all utrustning, att om du kan göra mer eller liksom gå djupare eller någonting, så ger
eller
ju
känna
det
dig stabilare, ja, liksom.
För jag skulle säga att de flesta som vi träffar som använder lyftarskor gör ju det för stabiliteten. För att ha en stabil sko att stå på är ju ändå ett vinnande koncept. Men absolut, det ger ju lite grann i böjen såklart också. Men jag tänker att just det här generella, att man kan ju också göra det på så himla många sätt. Alltså knäböjer, du behöver ju inte heller ha skivstång. Och om man tycker att det är liksom läskigt med böj för att man just känner det här med vikten och tyngdpunkt och så vidare, då kan man ju också jobba med kettlebell och lära sig göra riktigt tunga böj med kettlebells och sen addera skivstång just för att bli trygg i rörelsen och för att bli starkare. Och du kommer ju, alla knäböj ger ju en styrka till ditt knäböjskonto, det är ju sant, om du inte bara står med en pinne.
Ja, och sen är det ju, har det ju varit så, det har ju vi varit med om många gånger också, nu är det här rent anekdotiskt, att folk som har sagt på våra workshops att de har problem med djupet i sin knäböj, istället för att vi sätter dem på en yogakurs, och vad sa ödle människor, så tittar vi lite på rörelsen i knäböj. Och ganska ofta kan det vara så att om personen flyttar ut, alltså breddar mellan fötterna och kanske vinklar ut tårna lite mer, tada! Alltså att man kan också ändra sin teknik så att man kommer ner djupare i en knäböj. För de allra flesta så är det svårare ju smalare man står mellan fötterna att faktiskt komma ner. Och flyttar man ut så ger man lite mer plats för höften att komma ner däremellan. Och det är ju, det måste vi ändå säga, att det har ju hänt många gånger att vi har haft folk på workshop som har bara, jaha, men jag kan ju böja djupt. Ja, ju, precis. Så det behöver inte betyda att så här, jag är stel, jag kan inte göra knäböj, utan just att så här, testa lite olika teknik.
Ja, och sen att det är en rädsla för att gå djupare, för man vet inte riktigt vad som ska hända. Så jag har ju jobbat med mina kunder att de får gå ner och sätta sig eller bara nudda någonting på ett djupare just där för att så här, känna på och gå djupare. Så att det kan ju vara sådana saker också. Och sen så helt plötsligt så gör man en ganska djup böj. Men ja, det är ju som sagt, många känner ju just att det är tufft att gå ner. Och då kan det vara olika saker som man kan jobba med. Men framförallt, som vi säger, knäböj mer. Ta, testa tyngre, testa. Alltså, så länge vikten inte är för tung, testa tyngre och gör och se vad som händer.
Mm, precis. Och just det här med att vara rörlig då, eller stretcha för att liksom kunna gå ner i spagat och sånt där. Det blir ju alltid också, återigen, vad är syftet? Därför att ju rörligare du är, ju mer stabil och stark måste du vara också. Om det är så att du till exempel vill göra knäböj. Och ganska ofta träffar vi personer som är åt andra hållet. Att man kanske är nybörjare, inte har så mycket hypertrofi, alltså muskelmassa på kroppen. Och när man sätter sig ner i en knäböj så hamnar man så att rumpan nuddar golvet nästan. Och då är det såklart att det blir svårare att ta sig upp. Så att liksom för varje sån cirkusövning ska jag inte säga, men som du kan göra, så behöver du ju också för att hålla dig skadefri genom livet vara stark och stabil och skydda dina leder med muskulatur om du ska ta ut det i ytterlägen. Så det blir ju någon slags så här mellanting där, tycker jag, med att så här, det är ju också bra att packa in kroppen med lite muskler för vissa, och då blir lite inom citationstecken stelare.
Ja, för det är som du säger, ju mer rörlighet desto mer styrka måste du ha som klarar av att hantera rörligheten.
Ja.
Och så det är ju jätte, det går jag på, därför så är jag inte så rörlig av mig.
Du är ju jätterörlig.
Jag är ganska rörlig,
tycker jag.
Ja, jag kan sitta på huk nästan jämt när jag inte har knäproblem.
Ja.
Ja. Nog om det.
Ja, men nog om det, men jag tänker bara så här, för att sammanfatta det, om man känner att ens knäböj inte går ner i ett fullt djup, testa ändra tekniken i dina knäböj. Testa om du kan förändra fotpositionen, alltså bredden mellan fötterna, och om det gör någon skillnad. Testa om det känns bättre att du faktiskt lägger på lite vikt i dina knäböj, men du ska fortfarande ha en säker känsla i kroppen, att du kan känna att du kan göra dig hård och stark, eller att du kanske har någon som står bakom dig och ser att det blir någon skillnad där. Testa lyftarskor, och om du inte har gjort det innan, då kommer du kunna komma fram mer med knäna framför tårna och komma ner lite djupare. Och sen också, som du sa, tycker jag var jättebra, Johanna, alltså hur djupt behöver du komma egentligen? Alltså, ska du tävla i styrkelyft eller tävla i crossfit? För där måste man ju ha ännu djupare knäböj, tror jag, för att bli godkänd. Då kanske du ska fundera över djupet. Men annars så är det också så här, kanske inte behöver fundera över djupet om du inte ska det. Och om det känns bra, så kanske du bara ska fortsätta göra mer knäböj. För det hjälper för de allra flesta. Man blir bra på det man tränar på. Ingen är bra på att köra bil när man precis har tagit körkort.
Nej, och som sagt, inte göra träning så jäkla komplicerad. Alltså, låt det vara ett knäböj. Gör det så gott du kan. Träna om och bra. Du kommer bli starkare. Så tänker jag faktiskt lite.
Ja, verkligen. Men du, det var en bonus, det var en till fråga om det här med rörlighet på samma inlägg på Instagram. Det var någon som frågade om hur man ska göra om man känner sig så stel att man inte kan torka sig när man går på toaletten. Har du några tankar där? Jag tänkte direkt, du kanske har korta armar. Bänk, bra med bänk.
Det kan ju faktiskt vara så.
Ja.
Men jag tänker också att så kan man ju känna ibland när man har träningsvärk till exempel. Att gud, jag kan typ inte röra mig här nu. Men jag tänker också att då kanske man ska fundera lite kring vad man vill ha för livssituation. Eller så använder man sådana här toaletter som man använde förr, där man tvättade sig med en slang.
Ja, det är bidé. Jag älskar bidé. Jag är verkligen för bidé.
Du är mer för bidé, för att liksom skölja bort. Nej, men så att ta en funderare på livet helt enkelt, skulle jag säga till den personen.
Ja, nej, men jag tänker att man absolut, om det är så, nu vet vi ju ingenting om den här personen. Nej. Det kanske är en person som bänkar skitmycket och har blivit stel i liksom bröstmusklerna.
Fan, vilken dröm ändå. Jag vill också ha korta armar och vara stark i bänk.
Ja, eller så kanske det är så att personen inte alls är det. För ibland, återigen, för att vara rörlig så krävs det också att du är stark. Och ibland så kan det kännas skönare i liksom axlar och armar och bröst om man också gör till exempel lite såna här band pull-aparts, isärdrag med gummiband, att jobba med baksidan, att liksom tänka på rörelsen genom hela dygnet, tänker jag. Att man inte sitter mycket i fasta positioner, att man skakar loss ibland, att man cirkulerar sina armar, men också de perioder som jag har haft när jag har bänkat mycket och känt att jag har fått lite så här känselbortfall i armarna på nätterna till exempel, då har jag faktiskt gjort lite pec stretch, alltså stretchat bröstet och sådär. Men att lägga in lite över hela dagarna. Men som sagt, det kan också vara ibland att man att bli lite starkare i baksidan kan också hjälpa. Och sen som du
vad
sa,
pratar måste vi om man, att bli bra på bänk eller torka sig?
Torka sig, men så alltså, måste man, alla kanske inte har den så långa armar, så vi vet ju inte. Nej. Vad det är för person som har skrivit
det här. Kanske det också kanske var lite skojsigt.
Det kanske det också var. Men jag tror att vårt budskap har gått fram.
Jag tror jag också.
Johanna, har du någon god övning då som du vill slå ett slag för till den som gillar knäböj, som vi kanske har pratat om lite nu?
Ja, nu väljer jag någon härlig övning här. Jag tror att jag väljer på temat, förra veckan var det att bära grejer, med kanske kettlebells till och med. Så jag behåller temat kettlebells och tar och slår ett slag för sving med kettlebell, alltså svingar. Mm. En övning som, det är en höftfällning, så att du jobbar ju med höften, vilket är ju en och det vill säga sätet väldigt mycket. Vilket är ju väldigt härligt i dina knäböj. Så ja, dels så tänker jag att det är en superbra övning för stora delar av kroppen. Och bålen framförallt. Alltså jättebra bålövning. Och att den också kan ge lite puls. Lite som om vi var inne på förra veckan ju, att prata om det här med zon 2-träning. Att faktiskt kunna träna tungt och kanske inte så pulsigt i dina övningar innan. Och så får du bränna av lite svingar. Och när jag pratar om svingar nu, då pratar jag om svingar med en tyngre kettlebells. Där du inte behöver svinga upp över huvudet som man gör inom crossfitten. Eftersom då gör man ju det för att man ska kunna räkna repetitionerna. Nu vill jag ju då presentera den som en mer höft dominant övning, och då är det ju att du trycker i höften och att du bara, armarna följer bara med, så de leder inte rörelsen på något sätt. Och då kan du också ta en tyngre kettlebell och du får mer tryck i bålen.
Finns det något man ska tänka på då för att det verkligen ska bli en höftfällning och kanske inte en knäböjning som man kan se ibland att folk gör med dem?
Ja, det är ju att man fäller i höften, så att man inte böjer knäna i svingen. Alltså att många som svingar, då hamnar man i att man står och knäböjer nästan och så viftar man med kettlebellen framför sig. Så det man kan tänka, som jag tycker är ett ganska bra sätt, är att man ställer upp sig höftbrett med fötterna, kanske lite bredare om man tycker det är skönt, och så ställer man kettlebellsen framför så att det blir som en triangel mellan fot och kettlebell. Alltså att, och sen så tar man tag i kettlebellen och då fäller man i höften. Så drar man den inåt liksom och så börjar man.
Och när du säger fäller i höften, då vill jag bara också förtydliga, för det här är ljud, att vi trycker rumpan bak, vi böjer oss inte fram.
Nej, precis. Vi trycker bak höften, trycker bak rumpan så att det blir en fällning i höften. Ta tag i kettlebellen och liksom drar in den mellan benen för att sen göra egentligen ett höftjuck. Alltså trycka fram höften igen. Och då sätter vi fart på kettlebellen. Så att det är höften som driver rörelsen.
Och våga vara nära skrevet där, skulle jag säga. För det blir också, om man har kettlebellen hängande för långt ner mellan benen, då får man inte samma kraft. Så att det är nästan så att man kan öva sig genom att börja med att klappa sig själv på rumpan med armarna mellan benen. Och sen trycka fram.
Gud, ännu mer komplicerat att förklara. Vi lägger upp en bild på svingar.
En film
film på svingar gör vi. Så att man ser vad vi menar. Men jag ska svinga idag. Jag blev pepp på att svinga på mitt pass. Så jag ska göra kettlebellsving idag på mitt träningspass.
Då får du filma det, tycker jag.
Jag filmar det idag när jag gör. Och som sagt, en härlig övning som går att göra på väldigt många platser. Du behöver bara en kettlebell.
Du, jag vill passa på att göra lite reklam fort. Mm. Vi har 4 stycken team som man kan prenumerera på. Det är för hemmaträning, för nybörjare med skivstång, för den som vill träna hela kroppen utan att följa en specifik progression och bara ha roliga pass, basic bitch. Och sen har vi team Styrkebyrån som kör alltid en styrkeprogrammering för böj, bänk, mark. Det kostar 250 kronor till 200 kronor i månaden. Det är ingen bindningstid, så börjar man den 17 september och känner det här var inget för mig, så kan man säga upp, så dras det inga mer pengar. Jag har märkt, vi har märkt att det är många som tycker att de är taggade på hösten med att ha någon som planerar träningen åt sig. Och jag vill bara passa på att säga att vi kan sköta dina, planera dina träningspass åt dig. Så spana in det i våran shop.
Gud vad härligt. Det här lät lite som back in the days när de gjorde reklam för typ, vad heter det, Snickers eller någonting.
När det kurrar i magen.
Ja, ta en Snickers, vi hjälper dig. Det är bra, vi hjälper dig med träningen.
Så kan du tänka på annat, till exempel att inte prokrastinera.
Exakt, det blir en bra avrundning.
Ja, vad härligt. Du, vi hörs om en vecka då.
Det gör vi, ha det bra.
Ciao.
Hej.